mankind. I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
EU är så otroligt trögt. Hon pratar om kommissionärsklustret av fem olika kommissionärer som har ansvar för säkerhet och teknologi som hon koordinerar och white papers som ska skrivas och helhetssäkerhetsöversikt som man nu ska börja bereda, och man kunde inte säga någonting om tidtabeller. Det är så typiskt den här byråkratiska EU som nu agerar i snigelfart.
Politiken säger hej, hej, glad lördag. Eller vilken dag du lyssnar, det här det är upp till dig. Kul att du lyssnar i varje fall. Sofia Kajander och Marianne Sundholm och Joakim runt i studion. Marianne, för sista gången.
Snyft.
Du kommer att fortsätta leta efter svaret i ett annat mediehus.
Så kan det gå.
Hur känns det att sitta här en sista gång?
Jättedåligt. Det känns ju hemskt att lämna podden. Ja. Det har varit det klart roligaste och mest givande uppdraget på länge. Men det känns också bra att den lämnas i väldigt goda händer hos er.
Absolut. Och sen finns ju alla avsnitt av politiken du har varit med i på arenan.
Tänk.
Du kan ju sitta och lyssna på dem.
Har du varit i alla avsnitt? Jag har vikarierat det en gång.
Jag tror jag var i något sommaravsnitt förra sommaren var jag inte med.
Ja, men så gott som. Men Marianne, ska lycka till i fortsättningen. Nu ska vi prata angelägna saker. Det är jättemycket på gång just nu. Statsminister Petteri Orpo, han kallade alltså alla partier till möte i tisdags. Vad var det för möte om vi börjar där?
Alla möten den här veckan har väl gått ut på att verkligen betona allvar i situationen och sen förstås underrätta alla om vilka andra möten och diskussioner som har förts.
Ja, det handlar förstås om USA, Ryssland och Ukraina och den här biten.
Ja, och jag tycker nog det som har varit, det som på något sätt har dominerat den här veckan är ju nog hur snabba och plötsliga besked det kommer från andra sidan Atlanten och hur plötsligt man måste ändra förhållande till de här uttalandena här i Europa. Liksom. Mm. Att man hör till exempel då president Alexander Stubb på morgonen hålla en pressträff om att nu ska vi alla lite ta det lugnt och ha is i hatten, säger man på finska, så sa han inte, men ta ett isbad. Och sen på kvällen, alltså några timmar senare, så låter det helt annorlunda, för att då har Donald Trump plötsligt gått och sagt att hej, det var förresten Ukraina som startade kriget. Och så det är liksom en helt ny nivå igen i allvaret.
Ja, och man ser hur många spelare som är med i det här. Alltså redan i Finland så är det presidenten som leder utrikespolitiken. Så har vi Orpo som är statsminister. Så ska han ännu berätta utanför regeringen till hela riksdagen då på det här mötet som vi pratar om på tisdag. Så att det är liksom så många parter än bara hos oss.
Ja.
Och sen ännu europeisk nivå. På måndag var det A-laget med de här stora europeiska länderna, där Tyskland stormar ut argt. Och på onsdag var det liksom B-laget, eller vad ska man säga, men Nordic Baltic 8. Att det finns alla möjliga konstellationer, och man måste ju lite sen fundera att vem får vara med, och är alla lika pro-europeiska, eller liksom, kommer någon att sätta käppar i hjulen? Att vem får vara med här och bestämma också inom EU och Europa?
Mm. Ja, och det är kanske lite talande det där också, att det blir, det är så himla många röster som måste komma överens. Och det är det som, när man har lyssnat på olika presskonferenser med Alexander Stubb, och han är nu en av dem som har haft många pressträffar den här veckan, så det som man har betonat hela tiden, att nu måste det finnas en gemensam plan, en gemensam röst. Ska vi lyssna lite på honom?
Vi bör nu ha någon slags planer på den här processen. Före förhandlingarna börjar, vapenstilleståndet och fredsförhandlingarna. Vi måste liksom ha så att säga skin in the game. Och mitt problem just nu är det att det är en liksom europeisk kakofoni, och vi har inte varit färdiga för den här stunden. Vi borde ha något i pappers. Och jag vill inte att det här blir nu liksom återigen en Minsk 3.0 där några stora europeiska länder går och förhandlar för oss. Så att det är ganska mycket vi bör göra än.
Skin in the game.
Det är lätt att skratta. Alltså hans uttalanden emellanåt, jag tittade när han efter något av de här mötena så la han ut en bild på sig själv på Instagram där han är i isvaken, och så säger han, skriver han, talk less, do more, complaining is not a plan, och pratar om att nu ska vi hålla huvudet kallt. Liksom. Men samtidigt, alltså, han är ju jättetydlig och förklarar. Alltså allvaret har ju nog gått fram den här veckan i alla uttalanden från våra politiker.
Ja.
Det tyckte jag var intressant, alltså gällande den här enade fronten då som väldigt många förstås vill visa här i Europa gällande Ukraina och Finland förstås också. Då tyckte det var intressant hur sannfinländarna gick ut och alltså de diggar ju USAs första. Var det J.D. Vance?
Var hans tal på den här Münchenkonferensen.
Ja, så det, alltså sannfinländarna sa att det här var bra grejer.
Hieno puhe, skrev Riikka Purra. Och liksom, ja. Och där fanns ju liksom, han tog ju upp saker som förstås går hem hos partier mera på ytterhögra kanten i Europa.
Och sen sa utrikesminister Elina Valtonen det här om att packa och säckas in i USA, det vill säga att saker och ting är i olag och så här. Och talman Halla-aho kontra med att det är Europa som är i olag. Vilket också är lite otippat.
Och Jani Mäkelä, gruppordförande för Sannfinländarna, kritiserar Valtonens uttalanden. Obs, det här var ju allt då. Visst var det här allt före Trump gick så långt att han sa att
precis. Och det är ju det lite att vi ser en sån här, alltså på en vecka har det skett så otroligt mycket, en sån här stor förskjutning från att man säger att men det här är ju helt i linje med vad vi trodde att man kan förvänta sig av Trump, att det här är ingen överraskning, vi visste det här, till att han pushade så långt att vi liksom, ingen kan längre säga, tror jag riktigt med handen på hjärtat, att vi visste att Trump kommer att agera så här. Att jag tror inte heller att inte Sannfinländarna, inte någon vågar mer säga att det här är någonting de stöder.
Nej, tonen ändrar ganska dramatiskt. Ja. Vi talar här före inbandningen om Juri von Bonsdorfs analys i Husis, där just det här rubriken var att Finland fick Trump katastrofalt om bakfoten. Alltså att hur hela Europa på något sätt inte ändå har kunnat vänta sig att det här kom.
Och nu har vi ju då, vi har ju sett alltså en massa skytteltrafik och en massa olika möten inom då EU under den här veckan. Och EU är liksom är ju en koloss som då ska på något vis försöka liksom hitta någon sorts riktning då, eller?
Ja, alltså jag tänkte för det första när det var det här onsdagens möte och det var Skype-länkar eller vad heter det, distanslänkar som Orpo och Stubb deltog via, så ännu har det inte funnits den här tallriksproblematiken i utrikespolitiken, men det här, jag lyssnade på den här presskonferensen igår då Orpo hade mött finska EU-kommissionären Henna Virkkunen, som ju, man har ju sagt väldigt många gånger när hon fick den här posten att det här är nu en tung och mäktig post för en, säkert den bästa som en finländare hittills har fått. Men när jag lyssnade på den här presskonferensen så det där, så nu fick man ju kanske lite en, alltså EU är så otroligt trögt. Hon pratar om kommissionärsklustret av fem olika kommissionärer som har ansvar för säkerhet och teknologi som hon koordinerar och white papers som ska skrivas och en sån här helhetssäkerhetsöversikt som man nu ska börja bereda, och man kunde inte säga någonting om tidtabeller. Det är
typiskt
liksom så typiskt den här byråkratiska EU som nu agerar i snigelfart nog jämfört med vad vi skulle vilja.
För att alla måste höras och alla måste koordinera och alla måste komma överens om hur det där uttalandet ska låta. Liksom att det, och det blir på något sätt så ironiskt när det sen är raka motsats. Det är just det som Trump kritiserar. Ja. Att varför är ni så jäkla långsamma och gör ingenting?
Det finns ju det där gamla klassiska citatet av USAs gamla utrikesminister Henry Kissinger som talar just om att prata med Europa. Att, jo, jag skulle jättegärna prata med Europa, men vart ska jag ringa? Alltså, vem ringer man då man ska prata med Europa?
Ska vi lyssna på Stubb nu igen? Han berättar vem man ringer.
Det är viktigt att europeiska ledare har en liknande bild som vad som håller på att ske. Därför hade Macron ett möte först på måndagen fysiskt i Paris och nu på onsdagen sen som ett videomöte. Jag diskuterade faktiskt med Macron på söndagen och då berättade han redan att han kommer att ordna ett videomöte efter det här också. Och nu har vi hoppeligen en plan som kommer från Frankrike inom närmaste framtid och sen börjar vi jobba tillsammans. Vi hittar enighet, men nu måste vi få den här enigheten på ett papper, kanske ett par sidor, och hur vi tar det sen vidare härifrån.
Han måste poängtera att han hade faktiskt ett videosamtal med Macron fast han inte var med på det här mötet sen som Macron. Yeah. Men alltså nu vill man ju i de här tiderna höra någon som säger att nu tar vi det här på allvar och nu.
Precis, och den kanske mest konkreta frågan förutom liksom hur mycket finansiellt stöd EU-länderna nu ska faktiskt chippa in med, så är ju de här fredsbevarande styrkorna, att faktiskt skicka, vem är villig att skicka sina egna trupper till Ukraina för att trygga en eventuell fredslösning, och där har ju Finland inte ännu våga ta ställning eller lova någonting, för att vi har också den här 1300 kilometer långa gränsen. Mm-hmm. Så att sen när det riktigt gäller, att vad betyder det här stand with Ukraine, som alla hittills hela tiden har sagt att det är vår linje, men vad betyder det sen sist och slutligen?
Jag har sett på flera olika som är inlägg hur de här finländska mepparna, alltså våra europaparlamentariker, jag vet inte om det åtminstone gör Anna-Maja Henriksson det här, att ha med sig en fysisk Europakarta för att visa att ser ni hur lång den här gränsen är?
Ah, visa vår gräns.
Visa Finlands gräns och hur mycket att det är liksom, det är vi som står här, och därför är det här, alltså allvar är helt annat. Mm. Det är en helt annan sak för oss att förhålla oss till. Mm. Än för Spanien till exempel. Mm.
Men är det så, alltså är det så att det är Frankrike som börjar kokas fram som någon sorts, liksom, de borde leda det här då?
Tyskland har väl alltså försvagats när det.
Men Tyskland har ju val nästa vecka.
Nu på söndag då. Ja. Nu på söndag blir det. Ja. Ja.
Och nu är det ju väldigt troligt att det är Friedrich Merz som blir nästa, och han kommer nog att få ett stort tryck på sig att faktiskt definiera den här linjen, för att Macron är väl något av en lame duck ändå i sitt eget land.
Ja, det är ju många länder i Europa som har stora problem inom inrikespolitiken, och liksom lite frågetecken kring att vem leder riktigt landet och vem.
Och också gamla Storbritannien hade lite aktiverat sig här med de här och erbjudit fredsbevarande styrkor, så att det är nog så där hela havet stormar.
Vår utrikesminister Elina Valtonen tycker jag sammanfattar veckan ganska bra. Hon var med i A-studio här i veckan, om just efter att Trump hade uttalat sig om att det är Ukraina som har startat kriget.
Onhan tämä ihan ennenkuulumatonta puhetta tietenkin maailman vaikutusvaltaisimmalta johtajalta.
Det här är helt oerhört när man eller ennenkuulumaton, alltså
vad ska man säga, unheard of på svenska.
Ja.
Men ändå, det liksom tycker jag sammanfattar veckan, att alla är. Det är ju det här som är känslan hos alla. Att världens mäktigaste man beter sig på det här sättet och säger så här och får allting i gungning på det här sättet.
Vi ska kunna prata mer om vår högste ledare, det vill säga statsminister. President Alexander Stubb. Vi talade i senaste avsnittet om att Stubb hade ännu inte liksom engagerat sig så mycket i USAs presidents uttalanden. Nu har han ju engagerat sig.
Jag skrattar, för just efter att vi hade bandat förra avsnittet så började det komma ganska mycket hårdare uttalanden från alla håll om Donald Trump.
För att Stubb har förstås lyssnat på vårt avsnitt.
Ja. Men liksom att det så länge har funnits en regel om att man inte kritiserar det landets ledning. Men jag låter det annorlunda.
Men det har kommit alltså en popularitetsundersökning om Alexander Stubb. Vad säger det finländska folket om honom? Är det nu sådär, alltså ett år in i ämbetet blir det?
7,98.
Ja,
okej. Okay, ja.
Skolvitsord. Vilket är lägre än vad Niinistö hade när han började.
Ja, okej. Okay.
Faktiskt.
Mm, men samtidigt, 11% av de tillfrågade hade gett honom full 10, 27% full 9, 33% 8. Så att
det är
ganska
bra vitsord,
jättebra vitsord är det nog, och typiskt ändå att ungefär där, eller de här som talostutkim som regelbundet gör de här undersökningarna, så att det är ganska typiskt att det ligger kring 8 där i början av perioden.
Men är det en ganska tacksam uppgift att vara manlig president i Finland? För vi gillar det.
Nu var ju Tarja Halonen också populär. Mm. Kanske inte hos alla på samma sätt sådär, men nu diggar ju folk henne liksom.
Ja.
Men och sen är det ju förstås. Jag har nog tänkt på det flera gånger nu. Man kan skratta åt att han lägger ut sina isvakar och nu är han och skidar med beväringar och det ena och det andra. Att han har sån som en närvaro. Alltså det blir lite emellanåt nästan lite komiskt. Mm. Men nu är det kanske det som folk lite behöver just nu, eller?
Ja, alltså jag tänker bara på sån här, att när folk svarar på sån här förfrågningar, så vad är det. När vi väljer president, och speciellt i de här tiderna, så nu är det väl på något sätt att vi liksom mentalt föreställer oss inte presidenten i en isvak, men kanske mer i en sån här krissituation, alltså i en jättepressad situation där man bestämmer om krig och fred och allt sånt här som det ytterst handlar om, att man faktiskt försöker se att är den här personen en sån som passar för den uppgiften. Och jag vet inte, sådana popularitetsmätningar kanske är en sak, men det liksom rör på sig så snabbt nu att saker som man har tänkt att Stubbe är bra på språk, han är representabel och han kan förhandla och representera. Så det
och han
där
gillar att alltså träffa människor.
Jo, ja, att är det nu när saker ting ställs på sin spets, är det sådana saker som vi får vi ännu mer förtroende för honom nu? Eller går det tvärtom ner?
Ja, han är ju nog, känns det som att rätt person för den här tiden på något sätt också. Ja. Utan att nu börja nordkoreanskt hylla vår ledare.
Ja, men
alltså,
nästan.
Men alltså, jag tycker att en ganska stor skillnad mellan honom och regeringen, kanske vi har talat om det förut, är att han försöker ingjuta någon slags framtidstro i befolkningen jämfört med finansministern som står och förklarar hur allting är så dåligt. Att ingen, alltså, lyssnar man bara på henne vågar ju ingen göra någonting alls.
Nej.
Men han ändå försöker säga att nu tar vi det lugnt och nu det kommer bli bra.
Jag skulle vilja ta fasta för att jag funderar, jag frågar mig själv, för att han upprepade det där, upplevde jag flera gånger, att nu ska vi lugna ner oss. Vem vände han sig till då? Vem menar
kanske
han att både lugna ner sig?
Kanske alla de här krigstokarna på sociala medier som härjar om att nu, vet du, nu blir det världskrig. Och nu blir,
just alltså, det var det som en gäng? Alltså? Eller
det här är
nu
min egen,
själv,
det här är min egen tolkning. Ja, men jag tycker att det är vi verkligen inte fler av just nu som står och skriker om hur allvarligt det är och nu ska vi förbereda oss på det värsta. För det tror jag folk förstår.
Ja, absolut. För jag började fundera på det bara, för jag upplevde inte att någon var alltså hysterisk så att säga i den riktiga världen. Så jag började undra bara, att vem var det presidenten menar när han sa att vi måste lugna ner oss nu? Men det var antagligen alltså att han läser ju själv förstås sociala medier och upplever att alla skriker.
Absolut, och jag tror att han säger det till både sig själv och till precis alla, just på grund av att jag tror att ingen hade kunnat förutsäga att saker går så här snabbt mitt i allt. Att nu är det ju någonting i det som gör att han själv också måste liksom ruska om sig själv och säga att men vad har egentligen förändrats? Alltså vad är, jag menar, det här hör ju till Trumps taktik också, att liksom överraska och chockera, men att försöka se igenom det här, att vad ska vi nu ta på allvar och vad inte?
Ja, verkligen. Nu är det ju det som är så superfrustrerande med det här läget också, att vad är hans taktik och vad är liksom, det är så svårt tolkat och samtidigt så måste hela världen förhålla sig till allt han säger, för att världens mäktigaste man. Och våra politikers energi och uppmärksamhet går till en president på andra sidan Atlanten. Vi sitter här och vi borde prata inrikespolitik och vi talar om Donald Trump. Att vi har ett val på kommande och vi funderar på liksom vad de gör i Amerika. Det är frustrerande.
Och den stora frågan är att finns det någon grand plan bakom vad han gör eller är det totalt slumpmässigt? Och det är ju det som, jag vet inte, det finns olika skolor i det här, jag förstått.
Ja.
Sen ska det bli intressant att följa med också hur det går med den här diskussionen som vi har haft här före allt det här hände, det vill säga hur ska utrikesmakten fördelas mellan presidenten och statsministern.
Ja.
Jag har en feeling av att det kommer att kännas mindre angeläget att gräla om utan att antagligen få stubbköra hur hårt som helst och få kommer att protestera.
Ja, månens Antti Lindtman kommer att ta den fighten om han sitter som statsminister, för nu, alltså det, jag tror du har rätt att det finns en liksom, det finns en, börjar finnas en trygghet i att folk tycker att presidenten kan nog sköta det.
Sen måste vi ju nämna glädjande att vår förra statsminister Sanna Marin har lite så där höjt profilen den här veckan i och med det här USA, Ryssland, Ukraina grejerna. Hon hade en kolumn i The Economist.
Mm.
Där hon talar om att vi måste stödja Ukraina, förmodar jag. Inte att vi inte ska stödja Ukraina.
Nej, och att Europa måste, hur var det hon formulerade? Att inte gå med på den här bilden av att Europa är svagt, utan börja agera som det starka Europa man ska vara. Liksom. Mm. Det var väl huvudbudskapet.
Mm.
Och på att vi ska börja satsa lika mycket liksom procentuellt sett på att stödja Ukraina som Ryssland och deras allierade sätter på att förstöra Ukraina. Alltså att det ska vara en jämvikt där. 0,2% av EUs BNP nämnde hon då som en sån här siffra som låter otroligt låg men som skulle räcka på årsnivå för att stödja Ukraina.
Mm. Och sen hon deltog också i den här München säkerhetskonferensen i egenskap av då, alltså från den här Tony Blair tankesmedjan.
Jag måste nog kanske ge henne det, fast jag har varit irriterad på hur hon har betett sig när hon lämnar politiken med buller och bång efter.
Men allt är förlåtet menar du nu?
Nej, jag förlåter aldrig. Nej. Men jag kan ge henne det att hon nu gjorde lite comeback tycker jag den här veckan. Att tala om politik igen och visa att det är det hon brinner för och inte bara dyra handväsk, förlåt.
Men alltså,
hon talade där i München om hon var med i en panel med andra, ska vi nu säga, feministiska ikoner kanske. Mm. Och talade framförallt om det här, eller det som det blev rubriker om, att det liksom, hon sa att vi bevittnar ett bakslag för kvinnornas läge, och inte bara liksom i fattigare länder utan också i väst, och hon menar att det till och med kan hända att det kommer att bli värre, och då menar hon både det här att liksom individer, liksom kvinnliga politiker till exempel inte nu attackeras men liksom får utstå ganska mycket mera än när de deltar i diskussioner och att de tystas ner helt enkelt, men också då system överlag, inte liksom låta kvinnor komma fram.
Det finns en sån här klipp som har cirkulerat också där hon vänder sig omkring i salen och säger att varför är här inte fullsatt när vi pratar om jämställdhet och kvinnors liksom ställning, utan det är bara på de här säkerhets- och försvarsställningarna där alla sitter och bänkar just nu.
När man talar geopolitik så är salarna fulla, men när vi ska tala kvinnors ställning och jämlikhet så är det, ser det ut så här. Och det, alltså det har hon har ju rätt i. Det är något, jag har tänkt på det flera gånger också när man pratar om ungdomskriminalitet och våld i samhället och sådär, och hur partierna, högerpartierna går igång på det här, men fortfarande i många länder så är våld mot kvinnor ett mycket större problem än ungdomskriminalitet, och liksom var är liksom alla brandtal för det.
Apropå kvinnor, det var bara en liten detalj, men det var en hur högt uppsatt person som helst i USA som hade slängt fram det här att det är jätteproblematiskt när kvinnor röstar i demokratiska val, eftersom kvinnor röstar alltid på staten. Kvinnor röstar för offentlig vård, kvinnor röstar för de här sakerna, och det är en broms om man vill bygga ett samhälle som inte, så att säga, bygger på staten utan bygger på individen och individens framgång och sånt.
Intressant.
Bara apropå tidens utveckling. Men det är en fråga om Sanna Marin, för eftersom vi har pratat så mycket om hennes sociala medierkonto och hur det, när hon sa att hon jobbar bättre för Birkaland hos Tony Blair, sen får hon ut i världen och fotar sig själv i flygplan och sånt här. Hur mår hennes sommarkonto? Är det ännu de här bilderna?
Det är nog mera konferenser och sakinnehåll. Det är inte så mycket semester. Nå ja, det är ju också den tiden på året. Det är inte, liksom, man, det är inte målade och fingernaglar på segelbåt i Medelhavet. Nej, men liksom kanske det blir någon slags lärdom där. Sen ska vi säga
också hon lyssnar på politiken.
Svadorna i politiken. Men alltså, vi ska kanske ännu nu påminna om att hon har en bok på kommande som jag gissar att i ganska stor grad kommer att handla om hur hon just uttryckligen på grund av att hon är ung kvinna blev liksom mera utsatt för kritik. Så det här att tala om kvinnors rättigheter på en säkerhetskonferens i München så ska kanske också ses i det.
Störa det. Mm. Ja. Men hon ger ju fortfarande inte intervjuer, men kanske hon i något skede börjar sen vid bokreleasen.
Mm. 4 mars kommer den. Hope in Action, a memoir about the courage to lead. Pluggar vi den boken här mitt i allt? Får klippa bort det. Vi ska nu prata lite om vår vård, eller alltså hur usel vår vård är. Eller är det så att vår vård kanske får oförtjänt kritik och det är mycket gnäll? Jag sa till exempel att finansminister Purra hade tröttnat i riksdagsplenum här i veckan på SDPs Tytti Tuppurainen. Kanske tröttnat igen.
När
Tuppurainen la ut texten om det usla vårdläge och Purra tyckte att Tuppurainen får fram med disinformation. Du kan de här sakerna, Sofia, på dina 5. Hur usel är vården? Eller hur bra är vården?
Nej. Men det här är något som jag också har frågat alla tvåspråkiga välfärdsområdens sittande fullmäktige ledamöter som ju nu har sett de första 3 åren av verksamheten. Och en stor majoritet av dem tycker absolut inte att man kan säga att det är någon kris i vården. Men räknar förstås samtidigt upp en massa saker som inte funkar. orkar, resursbrist, för låg finansiering och så här. Det tycks kanske lite vara en mindset-fråga det här med att är det kris. Där fanns ett svar som var att i Gazas sociala hälsovårdssystem är det kris. Vi har inte kris. Alltså det här är ju nog en... Allt kan sättas i proportion.
Sari har pratat med TH-chefen Anu Salmi som säger att vi får snabbare vård än vi inte har fått tidigare. Alltså vi får vård inom en vecka i Finland.
Nu ska jag säga så här är det. Nej, för att jag gjorde ett uppslag om att det är 5 år sedan den första epidemin av covid-19 sköljde över Finland och Europa. Och vem intervjuar man då? Jo, Mikko Salminen. Och jag frågade honom då hur väl förberedda är vi idag för en ny epidemi av det här slaget, eller en pandemi helt enkelt. Att jag menar, vi hör ju varje vecka politiker säga att vi har monterat ner välfärden och vården är helt sönder. Och då svarar han så här.
Här är det liksom egentligen 2 saker som det lönar sig att skilja på. Det första är det att finansiellt så har vi ju ett problem. Våra liksom pengar tycks inte räcka riktigt till och sparmålen är hårda. Sen när man talar om verkliga liksom kapaciteten och vad som har gjorts inom områdena, så är det stora överdrifter i den diskussion som förs för tillfället. Själva verket så har de lyckats jättebra.
Jättebra.
All right.
Han hänvisar då, eller han, det här att de har lyckats jättebra handlar om välfärdsområdena, som man säger att många sådana tjänster som man i det här kommunbaserade systemet hade svårt att få tillgång till, så finns nu för tiden. De finns kanske inte som närtjänst, de finns inte i din kommun, men de finns lite längre bort. Att du får tillgång till dem med lite längre resa helt enkelt. Och så sa han att man faktiskt har skurit ner i den här administrativa delen, vilket också har varit ett mål. Så han tyckte liksom att det är sorgligt att man pratar om vården som något helt nedgånget. Att fast det finns misslyckanden, så tycker han inte att vården är sönder på det viset.
Och i läget är det alltså att ingen kan säga någonting gott om vården, eftersom regeringen Orpo kan ju rimligtvis inte säga att det som Marin-regeringen klubbar igenom är bra. Oppositionen måste ju säga att regeringen Orpos vård är dålig just nu. Så det finns ingen som kan stiga upp och förklara hur bra
det är. Mikko Salmin.
Men så där bland våra politiker.
Men om man tänker på hans första svar där, så 2 saker. Alltså en annan sak är sen det där att finansiellt så har vi på riktigt ett problem. Att vi har en åldrande befolkning och vi har en ekonomi som inte ser ut att lösa det här i första taget, så det behöver skäras ner fortfarande, och det säger han ju.
Ja, och för att försvara krispratet på det sättet så nu kommer ju det från att vi har inte pengar till att upprätthålla det som vi har haft, det vill säga att 311 kommuner och sjukvårdsdistrikt och så här har haft hand om vården. Det har vi inte råd med mera. Men om man säljer fastigheter, om man centraliserar och på det sättet effektiverar av att saker är på färre ställen, så då nu finns det mycket potential där, men nu är det ju brist på pengar fortfarande. Men, och där kommer den här svåra diskussionen som handlar om tjänsteutbud, att vilka tjänster ska ingå i det där lagstadgade. Och det är ju det som också regeringen håller på att bereda, och som det nu kom fram att Kajsa Juuso då tydligen har dragit i nödbromsen och satt stopp för den beredningen här lite inför valet. Men det är fortfarande pengar, alltså 100 miljoner som man har förbundit sig till att spara bort.
Och det som Riikka Purra, finansministern, har sagt från början, att vi kan inte kanske upprätthålla den här samma nivån. Att folk har vant sig vid att ha det för bra ungefär. Mm. Ja.
Alltså det vill säga att ha hälsocentraler och ha sjukhus och sånt här där de finns.
Och ett visst tjänsteutbud alltså inom specialsjukvården, vad allt ska täckas. Alltså den här diskussionen är så otroligt svår, men den borde ju verkligen vara en diskussion som vi för inför valet. Alltså att kandidater borde gå ut och prata om att vad har vi råd med och så vidare. Men
vem vill göra det? Vilket parti vill berätta inför valet vad vi ska skära ner i? Alla vill ju tvärtom visa vad de har för... Alltså vallöfterna handlar ju tvärtom om att trygga olika sorters tjänster och service. Sen när jag frågar Mikko Salminen vad som behöver göras, så svarar han i kort format ganska samma sak som han gav i en längre intervju åt Sofia tidigare i höst. Alltså vi kan lyssna på en liten snutt.
Men sen krävs det nog också av politikerna lite mod att titta på helheterna också vad man kunde spara mera. Nu är det ju så att till exempel social- och hälsovårdsministeriet föreslog vissa sjukhusförändringar. Och faktum är det att vi har kanske lite för många sjukhus i Finland. Där kunde man spara.
Vilket parti gör reklam liksom för det inför valet?
Vi kör en sjukhus. Har det kommit igång någon sorts välfärdsdebatt ändå då inför valet? Är det kanske för tidigt ännu? Plus att det har kommit andra grejer här nu.
När man följer med partierna, de har ju haft sina olika tillställningar och presenterat valprogram eller fem punkter om vården eller så vidare. Men de är ju jättefokuserade fortfarande på att rekrytera kandidater. Alltså. Mm. Så att jag tror att det där verkliga debatterna och ordentliga diskussionerna om sakinnehållet, jag hoppas att de kommer igång nu bara kandidatnomineringen börjar vara någorlunda klar. Mm.
Och här finns en sån här lite speciell problematik att alltså, vi har ju redan sett några sådana ordförandetenter som vissa mediehus har hållit. Men det finns ju en orsak också till att partierna ofta har haft ett sånt här mer övergripande info där man pratar så där på regerings- eller riksdagsnivå vad man borde göra liksom så här korja och sarja för att få vården i skick. Och sen har man också den här liksom kommun- och välfärdsområdets valkampanjlanseringen skilt därför för att det är så, det blir den här konflikten mellan att det är ju riksdagen som bestämmer om jättemycket som påverkar sen de här vårdpolitikernas makt, eller alltså, makten sitter där i riksdagen.
Och sen har vi ännu den här diskussionen om att vissa politiker sitter i alla de här tre organen, och det hade vi
en artikel om det,
Där funderar jag ännu på det här. För jo, det finns ju många utmaningar med den saken. Dels förstås all tid som går till det, men också de här jävfrågorna. Att hur ska du med ena handen sitta och dela ut pengar och med andra be om mer? Liksom. Mm.
Och om du hela tiden går och jävar bort dig, så vad blir kvar då av din roll som politiker i det sammanhanget? Ja.
Men sen funderar jag också när man ser nu folk ställa upp i de här kommunalvalen, och så funderar jag, tänk att den där som sitter där på ministerpost eller har suttit i riksdagen länge, ännu vill vara med i kommunalpolitiken. Och sen kom jag ändå fram till att jag tycker det är fint. För att det ger ju nog, du är ju nog närmare dina väljare och närmare den vanliga medborgaren när du sitter med i de här, alltså i kommunalfullmäktige, stadsfullmäktige eller välfärdsområdesfullmäktige, och bestämmer om saker som är så nära din väljare, att ger det kanske ändå lite verklighetskontakt.
Och så ser du till att bli omvald också inom ditt område när du syns på lokalt plan.
Sen ska vi ta upp det faktum att den finländska, för att inte säga finlandssvenska humorgruppen Kai, inte bara är över Sverige utan också riksdagsplenum.
Det var debatt om kulturpolitiken i, heter det kulturpolitiska redogörelsen eller?
Nu ser jag att jag aldrig har hört om det här.
Över 80 inlägg av olika riksdagsledamöter om det här, och Mikko Ollikainen från SFP tog fasta på det enda som egentligen är relevant den här veckan.
Sanoisin, että olemme lähempänä Ruotsia kuin koskaan, myös ehkä kulttuurin puolella. Ennen kuin tulin tänne eduskuntaan, toimin Vöyrin kunnanjohtajana, ja sieltä tulee huumoriyhtye Kai, ja bändin kolme herraa Kevin, Axel ja Jakob kilpailevat tulevana viikonloppuna Melodifestivaalinissa supersuositussa, sellaisessa muuten Yle välittää, ja heidän laulunsa siellä on Bara Bada Bastu, ja siinä kuullaan sekä ruotsia, okei, pikkasen puhdistettua Vöyrin murretta siis, ja suomea. Eli täten viemme perisuomalaista kulttuuriperinnettä saunomista vauhdikkaan laulun myötä ruotsalaisille kahdella kielellä. Bara Bada Bastu, 1, 2, 3, sauna.
Kiitoksia. Se on väldigt kort.
Kiitoksia.
Jag har förklarat att Finland och Sverige aldrig varit så nära varandra när vi har Kai med i Melodifestivalen.
Ja, men ändå tufft för dem att bli omnämnda i plenisalen i den kulturpolitiska debatten.
Absolut. Fortsätt höra av dig till oss. Vi nås 24/7 på vår elektroniska postadress som vi är ganska nöjda över. Sofia, hur lyder den?
Politiken@yle.fi.
Vitsigt. Yes. Vad goda händer den här podden är.